Hej alla lyssnare där ute, inte rasismen podcast åter i etern. Jag vet inte om man kan säga etern, Kristoffer. Kan man det?
Nej, det kan man.
Gäller det bara radio?
Det är väl det som är etern, alltså själva
etermedia.
Ja, precis.
Vi får säga åter i kanske din dator eller din smartphone. Åtminstone så kommer du behöva ta del av nätet för att lyssna på den här podcasten. Så långt kan vi sträcka oss, Kristoffer.
Mm, det kan vi göra.
Bra. Återigen då, välkomna till Inte rasist men podcast. Den här gången med Magnus S. Bengtsson och Kristoffer Gunnarsson.
Jajamän, precis som vanligt.
Med Kristoffer och Magnus. Hur står det still? Hur står det still i stugan? Kristoffer, hur står det till i stugan i Umeå?
Något av en freudiansk felsägning där kanske. Det har ju stått rätt still just. Inte vad det gäller det här podcastproduktionen, men det känns som livet i allmänhet står lite still.
Just. Måste inte en freudiansk felsägning innehålla någon form av sexuell anspelning? Eller?
Alltså, det brukar ju oftast användas i de... vid de tillfällena, men jag tror inte att det måste det.
Nej, just det, det är bara man säger någonting som man egentligen vill säga men inte säger, så att säga.
Ja, precis. Och det har ju ofta viss sexuell prägel, saker man vill säga men inte bör säga.
Kryptonit i fittan, är inte det en sån freudiansk felsägning?
Jo, om det är nu det man vill säga.
Ja, det är sant. Det kanske inte var det. Det var ju två programledare i TV4, bara den ena råkade göra den här felsägningen när han skulle säga att han hade kryptonit i fickan.
Mm. Men det kanske den första liksom välspridda svenska bloopern, kan det vara så?
Nej, det är jag högst tveksam till. Jag tänker mig att man även hade bloopers innan internet.
Fast det var ju innan internet, det var ju på 90-talet någon gång. Jag kan inte minnas att jag har sett några bloopers från typ Rapport på 80-talet, men det kanske finns också.
Ja, jag vågar inte svara på det. Återigen.
Jag tror att det hade att göra med det här Agnetas nyårskarameller kom ju då. Och det gick på att man skulle ta upp bloopers, och då var väl det en av de första som fick så här stor spridning och blev allmänt folkligt älskad.
Okej, det är mer än vad jag vet. Men
jag sitter med så gissar. Jag tror att det har med Agnetas nyårskarameller att göra. Går du inte ihåg det programmet?
Jo, absolut. Jag går inte det än, eller?
Det kanske du gör. Jag vet faktiskt.
Jag tittar ju inte så mycket på den typen av tv. För jag lever inte
i den.
Nu när vi har haft, jag tänker mest på nu när vi har haft ny så lagstiftning och sådär. Angående public service och så vidare. Och kanske främst då att man gick från... Man hade ju lite problem där med att det var just tvn som man tog betalt för.
Just det.
Men det behöver inte vi diskutera vidare kanske. Du bara en av de grejer som har hänt under tiden som vi inte har spelat in någonting. Har du något mer spännande förutom eventuell regeringsbildning?
Jag har varit i Norge senaste veckan.
Jag tänkte mer i samhällsdebatten. Det rör inte ditt Norgebesök, eller?
Nej, inte samhällsdebatten. Men jag var faktiskt och besökte Utøya under en dag.
Jaha.
Jag har väl egentligen inte så mycket att säga om det. Annat än att det var en otroligt stark upplevelse. Det har ju någonting, alltså det har ju någonting med den här podcastens tema att göra, i alla fall. Att gå en rundvandring på Utøya. Med en överlevare från ön, ska jag säga. Så det var nästan alltså på gränsen till makabert faktiskt, att knalla omkring den är så liten den ön, och att gå med henne också som berättade om den upplevelsen.
Okej.
Okay. Det blir kanske för mörkt att prata om, så vi kan gå vidare från det.
Högt och lågt och djupt och lätt. Kanske. Vi går vidare från det. Jag tror inte heller. Det passar nog inte våran jargong, kanske.
Nej, det gör nog inte det. Men jag kan ju säga så här, att det ökar ju lusten för någon slags antifascistisk kampvilja, så att säga. Så för den som är ute efter en sån boost så kan jag rekommendera att man åker dit.
Okej. Okay. Kan man bara åka dit?
Nej, den används ju liksom... den används ju som konferensanläggning fortfarande. Men jag tror att man kan boka typ besök för skolklasser och sådana saker.
Okej.
Okay. Så kanske är inom ramen för ditt företag eller så.
Ja. Har vi någonting som kanske är relaterat till det vi brukar prata om? Toralf Alfsson.
Ja.
Kalmars starke man i Sverigedemokraterna har numera tvingats lämna partiet.
Ja.
Satt även i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp den första vändan de kom in i riksdagen.
Just det. Tråkigt det där. Alltså, Toralf har ju alltid varit en källa till inspiration för sådana som oss som poddar om den här typen av saker. Alltså, har man ingenting att prata om har man ofta bara kunnat surfa in på Toralfs blogg. Det är ju någonting alldeles särskilt tacksamt med Sverigedemokrater som bloggar. Det är liksom bara att hämta material liksom.
Eller framförallt den typen som Toralf var. Jag kan tänka mig framförallt att Henrik på redaktionen är mycket, mycket förtvivlad över att Toralf är borta. Mm. Med tanke på vilka han skrev om Toralf.
Ja, precis. Toralf
måste älska Henrik.
Han hade startat någon slags avgångsklocka mot Toralf Alfsson i samband med något han hade gjort. Läste jag i artikeln som Henrik skrev.
Ja, just det.
Där avhoppet.
Jag har även sprungit in i Toralf tillsammans med Henrik. Han är väl inte jätteförtjust i honom sådär.
På Almedalen, gissar
jag. Ja, precis.
Så. Vad tråkigt att jag inte var med på det.
Ja, det kändes väldigt synd. Sådär. Nej, men som sagt, Toralf Alfsson, denna legendar inom den Sverigevänliga rörelsen, får man väl ändå säga, är nu mera utkickad ur partiet. Går att läsa väldigt mycket om på hans på Toralfs blogg.
Precis.
Där han skrivit väldigt vildsint kring den här uteslutningen. Vilket föranleddes av, vad jag förstår, att den avgörande punkten var när Toralf svarade på en kommentar på sin blogg där någon hade skrivit att Toralf något i stil med att han skulle knulla Jimmys morsa. Och sen hade Toralf skrivit att han kunde åka hem, personen som skrev kunde åka hem till det land han kom ifrån där man knullade sina morsor. Typ. Och sen så var ett uteslutningsärende igång.
Gör oss svenskar en tjänst, återvandra till ditt hemland, ditt riktiga hemland där ni knullar era mammor. Det är så värdig nivå på den här diskussionen för detta riksdagsledamot.
Exakt. Det är väl där vi någonstans också hamnar, vi som har granskat Sverigedemokrater ganska länge. Vi hamnar ju någonstans i att nivån har ju kanske inte alltid varit särskilt hög.
Mm.
Så det här är ju kanske inte... liksom droppen som får bägaren att ringa över, för den har ju runnit över ganska många gånger skulle jag vilja påstå.
Ibland så kan det vara lite svårt att särskilja på uttalanden som får någon utesluten kontra någon som inte får det. Alltså, vad är egentligen den springande punkten här som gör att det faktiskt får bägaren att trilla över den här gången?
Ja, gissningsvis så verkar det vara, jag är ju ändå villig att gå på Toralfs egen linje där han anklagar SDs regionalråd, så heter det va?
Ja, och det är ju liksom, det får ju inte Tora få framstå i något särskilt bra ljus, att man är benägen att tro honom, att det kanske inte handlar om just det här uttalandet, bara på grund av att Toralf har hållit så här låg nivå förr.
Exakt. Det är väldigt underhållande, för det ligger även ute, och jag tror att Henrik har med det på artikeln som han skrev på hemsidan. Det ligger även ute, det här uteslutningsärendet. Något underhållande är det ju så att man även omnämner oss som skäl för att han utesluts. Just att vi har skrivit om honom 20-30 gånger, som de skriver då i sitt uteslutningsärende.
Jaha, det hade jag missat.
Har du inte sett det?
Nej.
Ah, ja. Nej, men det är ju något lustigt, kan jag tycka. För nu liksom hamnar ju också Sverigedemokraterna i en situation där de dels har öppnat upp för Expo en gång i tiden när Mattias Karlsson bland annat hänvisade till dem. Och när man använder det som uteslutningsskäl mot ungdomsförbundet i det här läget så har man ju helt plötsligt öppnat upp för att använda oss som uteslutningsskäl för Sverigedemokrater, och det kan ju inte vara jättetacksamt.
Nej, det känns ju nästan
som att öppna Pandoras ask.
Ja, lite grann så. Då har vi en hel, om ni nu ska lyssna på oss, så har vi faktiskt en hel del att rapportera om bakåt i tiden.
Men man kan ju notera det i alla fall, eller jag har tänkt på det, och det har nog många andra, men just det här att Sverigedemokraterna verkar ju ha öppnat för en annan approach, eller i alla fall att man städar på ett annat sätt. Kent Ekeroth blev de ju av med i våras.
Mm.
Och så har de ju blivit av med en hel del till Alternativ för Sverige och sådär, som man kastade ut, bland annat Mikael Jansson och Jeff Ahl och sådär. Och nu då så ryker Thoralf Alfsson. Det som jag kan liksom höja på ögonbrynen över, det är ju att i alla andra verksamheter så hade det ju varit så att de första att gå efter så många år av människor som har betett sig så där, det brukar ju oftast vara ledningen. Jag menar, har du någon som missköter ett företag där det är såna här grejer händer hela tiden liksom, då borde ju ledningen gå.
Ja, det är
men
så.
Inte Sverigedemokraterna. Varenda parti. Jag menar, vad hände med Anna Kinberg Batra? Hon fick ju skulden för vad partiet gjorde egentligen.
Ja.
Mona Sahlin. Mer att man byter ut ledningen när det är någonting som uppmärksammas som problematiskt.
Det samma kan man ju faktiskt säga om Åsa Romson. De åkte ut i en väldigt stor period för Miljöpartiet generellt. Har du tänkt, alla namnen som vi tog upp nu har en gemensam nämnare, det är att de är kvinnor. Jag vet inte om det kan handla som saker.
Thoralf är inte...
Nej, men han är alltså utav de här ledningspersonerna som får stå kast för turbulent tider i partiet.
Ja, jag vet inte hur långt din genusindoktrinering har gått, men jag tror inte att Håkan Juholt betecknar sig själv som kvinna i och för sig.
För Håkan Juholt rök ju helt och hållet baserat på alltså att han föll på eget grepp, så att säga, baserat på hans personliga...
Det, ja, i och för sig, det var, nu ska jag inte spekulera vilt, men handlade det inte lite om att han, som du säger, han var lite för verbal i vissa... Han kanske uttalade sig lite för mycket än vad man hade...
Nej, men det handlade...
Han hade grund för att göra.
Det handlade ju om att han hade låtit sin sambo bo i hans riksdagslägenhet, va? Utan att rapportera det.
Ja, men men det där har väl i efterhand visat sig vara något orättvis behandling av honom. Mina interna sosse-källor har pekat på att det handlade mer om att Håkan Juholt var lite problematiskt i det att han kunde stå och kanske inte föra partilinjens talan liksom, utan han kanske kunde dra iväg ibland och säga lite för mycket saker.
Vet du,
som man inte hade beslutat om.
Som av en sjuk slump, så boken som ligger bredvid mig här på skrivbordet är Partiledaren som klev in i kylan, Daniel Suhonen, berättelsen om Juholts fall och den nya politiken.
Tänker du slå den i huvudet på mig nu och mot...
Nej, jag har inte läst den. Däremot så ligger den här, så jag kanske skulle ta och läsa den så jag kan slå den i huvudet på dig.
Okej. Jag hänvisar enbart till mina ganska långt insatta sossekällor som jag känner.
Mm.
Något som lite så Joakim Lamottit kanske.
Möjligen.
Okända anonyma källor. Okända är de inte. Ska vi hoppa vidare? Det har gått jättelång tid nu på det här.
Det kan vi göra. Det var ju val i Brasilien för inte så länge sedan, någon månad sedan.
Just det.
Hängde du med på det?
Jag noterade vem som vann.
Hur uttalas hans förnamn? Kan du ge ett smakprov på det?
Jag kan bara hans efternamn halvt, så att det är lite för mycket att begära att jag ska kunna hans förnamn.
Ja.
Bolsonaro heter han efternamn, är det inte?
Bolsonaro, ja. Förnamnet är J-A-I-R. Jör, kanske. Jag vet inte.
Ja, vad sa du?
J-A-I-R. Jör. Ja.
Wow,
jag vet inte. Vi nöjer oss med att säga Bolsonaro. Det är mannen som har sagt att föräldrar borde spöa sina barn om de börjar bli lite bögiga. Eller lite gay, som han sa. Han har också sagt saker som att han skulle inte våldta en politisk motståndare bara för att hon var för ful. Och att han hade uppfostrat sina barn för väl för att dejta svarta kvinnor. Han har också antytt att Brasilien behöver en diktator. Så...
Jag tycker lite obekväm över att du tyckte det var så lustigt att han sa att han ville spöa någon om man visade sig vara lite för bög.
Jag tyckte det var lustigt uttryck, bara lite bögig. Jag tyckte det var svårt att översätta det, för att det han sa var if they start to turn out a little gay. Jag är lite svårt. Alltså, vad är det riktigt? Ja, att man är lite, ja, lite bög. Jag menar, han får det låta som att homosexualitet är så att säga en gradvis förändring som sker i kroppen. Och den,
ja, okay.
Det är en trend som måste brytas innan den blommar ut helt och hållet.
Jag tolkar det lite som att han menar, att om du beter dig lite kanske kvinnligt på något sätt, eller omanligt.
Så. Jo, det är klart att han menar det. Jag tyckte ändå det var roligt. Han har, förutom en kontroversiell stil och retorik, så har han ungefär samma policyplattform som andra högerextremister har i världen. Alltså hårdare tag mot brottslighet, han är klimatförnekare, han vill se stora skattesänkningar, handelsprotektionism, sådana saker. Så en ganska standard högerextremist, kan man säga.
Duterte, tänker jag. Filippinernas.
Ja, precis. Men alltså, egentligen allihopa. Trump, Le Pen, Orban och så vidare.
Ja, i olika graden då. Påminner inte det, alltså utifrån de sakerna du läste upp nu, så påminner det ganska mycket om Filippinsnubben.
Ja, precis. Alltså jag särskilde de saker han har sagt, som ju är väldigt extrema, alltså även i en högerextrem kontext. Alltså, det är inte sådana saker som Trump brukar slänga sig med, åtminstone inte om man vet att mikrofonen är på. Men om man kollar liksom på själva policyplattformen, så är den väldigt lik. Och går i samma riktning som sagt som andra högerextremister runt om i världen. Dock, till skillnad från många andra, så har ju han en regnskog att skövla, till exempel.
Men du vill ändå kalla Donald Trump för en högerextremist?
Ja, eller högerpopulist i så att säga, gränslandet däremellan. Jag tyckte det var spännande det här med att skövla regnskog, att han är så jävla intresserad utav det, att det är liksom han, det är en av de saker han pratar mest om, och det är en av de saker som det har skrivits mest om senaste tiden efter han varit vald också.
Yeah.
När man var liten, då var det typ en karikatyr på ett ondskefullt politiskt etablissemang, att man skulle skövla regnskog just.
Yeah.
Eller är det bara min upplevelse? Jag visste inte ens vad det innebar, men jag minns att man pratade om onda gubbar som skövlar regnskog.
Ja, alltså jag köper den, just den här idén om, precis, om att skövla regnskog är väldigt ondskefullt, för att det är, ja, precis, det är ondskan själv. Det är liksom,
ja,
det är jordens lungor, och så de jävlarna håller på att skövla den liksom.
Som sagt, nästan som en slags Batman-skurk eller någon slags karikatyr.
Ja, precis. Men ja, jag antar att man kan nyansera upp den bilden något. Men,
ja, men det tror jag också. Det tror jag också. Jag tyckte det bara var ett så fint litet körsbär på tårtan här.
Nej, men kan inte vara så att den bilden som du har växt upp med, och jag förmodligen har växt upp med, och liksom även så människor i Sverige överhuvudtaget, kan det inte vara så att vi så här, det är regnskogen nu. Så här. Är det en stor grej i Brasilien?
Det vet jag inte. Jag skulle tro det. Det skrivs ju väldigt mycket om det i västerländska medier i alla fall.
Ja, men jag läste någon. Ja, men det är det jag tänker, att det kanske är så en nisch som västerlandet har. För jag upplevde det, jag läste någon, jag tror det var DN som skrev om det. Och att det finns ändå i Brasilien sedan tidigare, vad jag förstod, alltså att man får avverka ett visst mängd regnskog. Att det har varit så politiskt länge.
Mm.
Och min poäng är väl kanske snarare så, är det så att det är en stor het fråga i Brasilien, eller är det en het fråga för västerländer som ägnar sig mycket åt hållbarhet och klimat och har det högt uppe på agendan? Så.
Just det.
Ja, skitsam.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte bara nästan att det kändes lite betryggande på något sätt att läsa om onda politiker som skövlar regnskog. Det känns som att man var tillbaka på det gamla trygga 90-talet, innan folk började på att hålla på med det här att avveckla demokratier och yttrandefrihet och sådana saker. De problemen vi hade på den tiden kändes mer gulliga. Det låter hemskt. Men jag vet ju ingenting om regnskogen. Så att det är säkert massa människor som lider fruktansvärt av det. Jag ska inte fortsätta det här resonemanget. Det kändes bara som att vara hemma i vår gamla lägenhet på Rörgatan i Sundsvall när jag var liten.
Men jag måste väl ändå säga det att, och om jag har förstått det här rätt, så är det väl ändå så att det är väl inte så att människor i Brasilien lider av att man skövlar regnskogen, eller?
Men det är det jag inte vet.
Okej. Och jag spekulerar. Men jag tänker mig att den mesta kritiken mot det, nu gissar jag, men handlar om att det är ganska stor reserv av alltså syre.
Liksom. Jag tror också det. Det att det är miljöskadligt. Men sen så har man ju också någon sån här bild, alltså avatar, typ. Gud, vi ska inte snöa in oss i det här för att vi blottlägger enorma okunskaper och säkert en väldig okänslighet i en massa frågor. Han har också en annan liksom ganska distinkt fördel som jag läst rätt mycket om. Så Brasilien är ju världens liksom fotbollsland nummer ett. Och det har visat sig att det är ganska många fotbollsspelare som stödjer honom. Mm. Och Brasilien kryllar ju som sagt utav gamla fotbollslegender. Och några av hans supportrar är Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu. Och det gör ärligt talat lite ont i hjärta, ska jag säga. Därför att det här är ju liksom de stora hjältarna ifrån min uppväxt, du vet, på den tiden då man satt hemma i mammas lägenhet på Rörmakargatan och kollade på rapporter om regnskogen.
Ja, jag måste bara flika in en grej.
Ja.
Att en stor del av den här regnskogsgrejen är just att det är en stor biologisk mångfald i regnskogen. Alltså många av världens arter lever där och så.
Okej.
Sånt där. Ja, okej. Ta det.
Bra. Vi får göra ett specialavsnitt om regnskogen en gång för att informera oss själva. Det finns också i alla fall kontemporära exempel på fotbollsspelare som har hyllat Bolsonaro på olika sätt. Till exempel Lucas Moura. Och den kanske största stjärnan idag, Neymar. Han känner väl till och med du till, föreställer jag mig. Mm. Hans stöd har dock inte manifesterats på något starkare sätt än att han har gillat några uppdateringar på typ Instagram och Facebook som har gjorts utav andra fotbollslegendarer som Rivaldo och Ronaldinho, där han gett en liten tumme, vilket har fått människor att misstänka i alla fall att han stöttar Bolsonaro. Mm. Det finns i alla fall undantag, ganska få dock. Den enda som jag hittade var Lyons för detta frisparks specialist Juninho. Jag tyckte, alltså, som protesterar mot Bolsonaro och tycker att han är ett vidrigt svin. Och det tyckte jag var lite härligt att höra, för han var en av mina favoriter när jag växte upp. Det var en kille med karaktär, och det verkar han ha än idag, möjligen.
Okej.
Hela den här diskussionen fick mig i alla fall att tänka på fotboll och högerextremism. Så jag tänkte att jag skulle prata lite grann om det, och då föll en artikel ner bara som en slump, som en blixt från klar himmel.
Jag måste säga att det är ett väldigt, väldigt nischat område vi är inne på nu.
Ja, jag vet. Men det är det som är så sjukt, att jag började liksom intressera mig, eller att jag började bli intresserad av fotboll och högerextremism, och så hittade jag den här artikeln precis, som publicerades precis då.
Det är någon mer än du som är intresserad av ämnet.
Ja, men alltså, vi kommer in på det. Därför att det är en nästan bizarr artikel från Svegots hemsida. Med titeln En politisk inkorrekt guide till Europas fotbollsklubbar.
Ja, och förtydligande på Svegot kanske.
Ja, Svegot är ju någon slags medieplattform som är lanserad av föreningen Det fria Sverige. Som alltså är grundat av Ingrid Karlqvist och Konrad, som förut drev podden Ingrid och Konrad tillsammans med
motgiftmänniskorna, eller hur?
Precis. Så, det är en salig blandning av extrema högerpopulister och och renodlade fascister liksom som.
Och för att föra in så mer liksom högerextremism kuriosa i det här eller nyheter, det är ju att Inger Carlqvist är ju inte längre med i den här verksamheten.
Mm.
Hon lämnar ju med dunder och brak för några månader sedan, så hon gör ju inte längre det här eller Ingrid och Konrad.
Precis, och jag vet inte om den här artikeln möjligen ger
mervärde om man lyssnar på en podd som handlar om högerextremism bland annat.
Jag vet inte om den här artikeln ger möjligen någon slags insikt i varför Ingrid Carlqvist lämnade det, för den är faktiskt helt bisarrt extrem. Och jag måste ändå säga att för en organisation som ständigt avvisar alla anklagelser om rasism och fascism, så är det här en av de mest over the top, men ändå på något sätt briljant subtila, men ändå uppenbarligen fascistiska texter som jag har läst.
Får jag säga något om Svegot bara?
Ja, gör det.
Ja, men jag halkade in på dem för några veckor sedan, och de håller på med någon verksamhet som går ut på att de ska bygga så Sverigehus i hela landet.
Jag tror att det var så det började. Alltså, det var därför man startade.
I föreningen, ja.
Ja, man startade föreningen av den anledningen.
Ja, och sen så såg jag någon sån bizarr, liksom de har lagt ut bilder när de har samlat ihop lite människor i den här föreningen, när de håller på och röjer upp kring något gammal byggnad som de har köpt nere i Småland eller någonting. Så att om man har vägarna förbi där så kommer man kunna se liksom ett antal högerextremister som går och påtar i trädgården och sådär.
Men jag tänker, jag tycker det verkar ju som något sånt här projekt nästan direkt stulet ifrån det socialdemokratiska folkhemsbygget med liksom de olika ABF-institutioner runt om i landet, och inte minst Folkets hus såklart, som man ju har byggt runt om i hela landet för att ha mötesplatser för vanligt folk, arbetare, även kallat i det socialdemokratiska termer, men kanske, vad ska man säga, nationalister i Svegots sätt att se på saken.
Jag tror absolut att det är målet. Det blir lite på samma sätt som Jan Sjunnesson och de här människorna som höll på med Avpixlat så där. Han startade ju också någon form av förening som skulle vara någon form av folkbildningsverksamhet med föreläsningar och sånt där. Mm. Så att båda de här verkar jobba precis utifrån det du säger. Alltså försöka återta den här traditionen som då arbetarrörelsen kanske har tappat i Sverige.
Ja, precis. Och det är lite intressant, för att det här som jag tänkte prata om nu, det går också hand i hand med det på något vis. Alltså att man på något sätt försöker få sin egen rörelse att genomsyra alla delar, kanske, utav samhällsapparaten.
Jag gillar att du är så bra på att ta tillbaka till samma spår när jag svävar iväg.
Ja, exakt. Sån där en egenskap man lär sig med åren.
Att försöka avbryta mig och komma...
försöka komma vidare. Men i alla fall, i det här fallet så handlar det om då en artikel som sagt som heter En politisk inkorrekt guide till Europas fotbollsklubbar. Och det framgår redan i ingressen att Svegot har en sportpodcast. Och det är den podcastens producent som heter Henrik Kanell som har skrivit den här artikeln. Alltså, kan du tänka dig det? En fascistisk sportpodd? Mm. Informationssamhället är fan i mig fantastiskt. Alltså hur obskyr ens favoritintresse än är, så kan man hitta en podcast om det. Och jag är också intresserad av sånt här som sagt, så att jag måste nog lyssna på den. Passningen heter den visst.
Okej. Men det höll man väl på med lite också när man gjorde Ingrid och Konrad. Hade man inte såna, alltså att hela poängen med den var väl att det skulle vara så filter era samhällsdebatten genom ett så Sverigevänligt...
Jo då, men den var ju ändå allmänt hållen. Här har det en podcast med samma syfte men som är enbart nischad på sport som ingår i den här medieplattformen. Jag tycker det är genialiskt.
Ja, yeah, men det är ju en fortsättning på det här att filtrera olika... Så här, snart kommer det väl en sån musikpodcast. Jag hade de inte det?
Men det känns ju... Musikpodcast känns ju närmare till hands än att göra en sportpodcast med nationalistisk prägel.
Det känns inte som att så gamla nazister var de mest liksom peppiga sportpersonerna.
Nej, men det är ju det jag menar. Däremot så har de ju alltid peppat till musik som typ Ultima Thule och sådana saker.
Ja, okej. Okay. Yeah, jag köper det.
Så här står det i alla fall i artikeln, om vi börjar med inledningen då. Så gott som alla klubbar är officiellt idag väldigt politiskt korrekta. De har inte så mycket val med tanke på UEFA-dekret och tv-rättigheter. Det är istället bland fansen man kan se politik som inte harmoniserar med rådande konsensus. Listorna nedan tar upp 5 klubbar som fans som borde kunna intressera en nationalist och 5 klubbar som kanske inte är de optimala rent politiskt. 5 klubbar med fans som borde kunna intressera en nationalist. Så det är alltså utgångspunkten för artikeln. 5 klubbar som är bra och 5 klubbar som är dåliga ur ett nationalistiskt perspektiv. Och vi kan börja med att bara stöka av de dåliga alternativen. De är i tur och ordning FC St. Pauli, som är en tysk fotbollsklubb från Hamburg. AS Livorno, en italiensk fotbollsklubb. Olympic Marseille, Ajax Amsterdam och Glasgow Celtic. Jag kan förstå att St. Pauli och Livorno skulle kvala in på en sån här lista. St. Pauli har alltid varit en väldigt vänsterorienterad klubb och väldigt så här socialt medveten. Under flyktingkrisen så gjorde man tifon med budskapet "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here." Och man har också en rent så här socialistisk ultragrupp så att säga, till såna där som kan vara fotbollssupporter som kan vara lite stökiga.
Okay.
Men framförallt så är de liksom socialt medvetna, de är lite så här tyskarnas motsvarighet till Södermalms människor. Livorno däremot, de har en mer så här gammaldags kommunistisk supporterkultur med hammaren och skäran som symbol och läktararrangemang som hyllar Che Guevara och sådana saker. Det finns en väldigt rolig presskonferens då Livornos lagkapten sitter med deras stora rivaler Lazio och Lazios lagkapten då Paolo Di Canio inför en match mellan lagen där Livornos kapten hyllar Che Guevara och menar att han inte har något emot att kallas kommunist, medan Di Canio då från Lazio, han och sin sida sitter och hyllar Mussolini och olika auktoritära ideal. Mycket på grund av att liksom, journalisterna medvetet provocerar fram det. Alltså, de ställer frågan till Di Canio: har du något emot att kallas kommunist? Och då säger han ja. Har du något emot att kallas fascist? Och då svarar han nej, typ så. Vi kommer att få anledning att komma tillbaka till Di Canio och Lazio mer sen när vi går över till de bra alternativen för nationalister. Men först vill jag att vi ska titta på motiveringarna till de andra lagen på den här listan. Dåliga val för nationalisten. Börja då med Marseille. Olympic Marseille är kända för stämningen. Och det är de rätta. Men staden Marseille är rent demografiskt en del av Nordafrika numera. Detta blir inte minst tydligt på Stade Vélodromes läktare. Det är alltså Olympique Marseilles hemmaarena. En mångkulturell publik präglad av klara vänstersympatier med en på gränsen till fanatisk passion. Låter det lockande? Nja. Alltså, det verkar mest handla om att det bor mycket nordafrikaner i staden Marseille. Och om man kollar på en match med Marseille så märker man att det är mycket svarta människor på läktaren och sådana saker. Olympique Marseilles fanskara har ingen så här utpräglad politisk inriktning på samma sätt som Livorno har. Så det är enda anledningen egentligen. Så det bor mycket svarta människor i Marseille.
Okay.
Andra då, Ajax. Motiveringen är så här. När fansen kallar sig Super Jews, viftar med Israel-flaggor och är uttryckligt antifascistiska, bör man kanske fundera både en och två gånger innan man som europeisk nationalist ställer sig i Ajax supporterskara. Så, och Ajax är alltså ursprungligen, alltså den sprungen ur den judiska communityn i Amsterdam. Och det är återigen då den enda anledningen till att nationalister bör hålla sig ifrån dem.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och den sista då, det är Celtic. Och då skriver han så här i motiveringen. Det här tar emot för en person som älskar irländska rebellsånger. Det ska ni veta, kära läsare. Men den genuina nationalism som finns hos många Celtic-fans till trots, så har till exempel Green Brigade och många övriga Celtic-ultras låtit sin sunda antiimperialism och kamplust drabbas av marxismens gift. Inte helt olikt IRA, vilket är en händelse som ser ut som en tanke. Måste vara något i vattnet, höll jag på att säga. Som om skottar och irländare drack vatten. Och det här fattar jag inte riktigt, för jag har inte hittat några särskilda ställningstaganden från Celtics supportrar överhuvudtaget. Men jag tror att det har att göra med att någon så här generell, så han formulerar motiveringen i alla fall, så tror jag att det har att göra med någon slags generell besvikelse på den irländska nationalismen i de här kretsarna. Alltså, den irländska nationalismen som ju är uttalat antirasistisk och präglat utav Sinn Féin, som ju hyser socialistiska värderingar och så. Och Celtic, ska jag säga, det är en klubb från Glasgow, men den är bildad av irländska immigranter och har sin största supporterskara bland irländare i Skottland eller på ön Irland också. Bland den katolska befolkningen. Så, det är i alla fall de dåliga alternativen. Socialister, judar och svarta. Det var liksom det som var kärnan i varför man inte ska hålla på dem som nationalist.
Men alltså, jag förstår inte vem tänker han sig är publiken för den här artikeln? Är det redan liksom fotbolls... Alltså, jag tänker mig att... Tänker han sig att det är fler som ska upptäcka fotbollen och sen så väljer man lag? Gör man så, eller?
Ja, det är en bra fråga också. Jag tror inte det, men det kanske är en varning då till alla fotbollsfans som råkar hålla på judarna i Ajax Amsterdam, att det kan vara värt att byta lag.
Ja, men det, precis, det kanske handlar om att så här, de kanske har ni missat att de var judar liksom. Du är ingen god nationalist om du håller på det här laget. Det är ju en tänkbar. Eller ja, han riktat sig till vuxna människor då som uppenbarligen läser Svegott liksom. Och någon tänker, men ungefär så här, ja, men jag kanske ska börja liksom med friidrott, kanske man inte gör, men jag ska börja med en ny hobby liksom.
Jag måste manifestera min nationalism på nya sätt. Och då kan det vara genom att hålla på ett fotbollslag.
Ja, just det. Men borde man inte då välja enbart svenska fotbollslag?
Jo, men det tycker jag också. Den här tar ju bara upp klubbar utomlands. Jag tänkte på det faktiskt.
De har
antinationalistiskt på något vis. Att köpa in till den här globaliseringen, eller köpa den här globaliseringen utav fotbollslandskapet.
De är ju dock något så euronationalistiska. Så Europa.
Mm.
Och moder Svea och moder Europa. Vita europeer. Så det kan ju vara det som gör att det också går bra med det här.
Ja.
Också. Ja, fortsätt.
Ska vi gå in på de fem klubbar som man bör hålla på? För det här jag tycker att artikeln spårar ur helt och hållet.
Jag hoppas det, för jag hoppas inte du bara ska nämna en massa fotbollslag.
Nej, du ska få höra här. Här kommer då de fem bästa klubbarna för en nationalist att heja på. Vi tar den nerifrån och upp då, så vi börjar med nummer fem. Atletico Madrid. Och motiveringen lyder: kasta ut alla pseudoproletära romantiker från din imaginära klack och fyll på med mer handfasta falangister och franco-nostalgiker. Och vips, så har du Atletico Madrid. Lag från Basken och Katalonien, vilka betraktas som splittrare av Spanien, kan alltid räkna med ett varmt välkomnande till Estadio Vicente Calderón av grupper som Frente Atletico. Om man med ett varmt välkomnande menar ett välkomnande där hemmafansen önskar de besökande till ett betydligt varmare ställe än Spanien, alltså.
Jag är inte jättebevandrad i sportjournalistik, men eller är det bara min så näsa som säger någonting om att det låter som en bizarr blandning mellan kulturjournalistik, sport och nationalism det här, eller? Mm. Skriver han inte väldigt så mer som en kulturtext än en sporttext?
Jo, men det finns ju en del sportreportrar som ägnar sig åt sånt. Erik Niva är ett sånt exempel, att man knyter ihop sporten med liksom den allmänna kulturella eller samhällsdebatten. Liksom.
Okay.
I alla fall, han pratar om varmt välkomnande från hemmafansen till lag från Basken och Katalonien. När han skriver det så länkar han också då till ett klipp där Atletico Madrids fans gör fascistiska hälsningar mot bortasupportrar. Samtidigt som man försöker tränga sig igenom en barrikad av poliser som håller supporterskarorna isär. Så det var nummer fem på listan. Nummer fyra, det är Hellas Verona. Alltså italiensk klubb från Verona.
Mm.
När Hellas Veronas ultras i Curva Syd firade sommarfest 2017 höll en tidigare borgmästarkandidat från Forza Nova ett hyllningstal till Rudolf Hess. Inte helt politiskt korrekt för att underdriva å det grövsta. En klubb för dig som inte räds att vara väldigt explicit i din politiska uppfattning alltså. Plus i kanten för Veronas färger, gult och blått. Lite gulligt tillägg där, att de är gula och blå. Men framförallt så handlar det om det här med att de hyllar Rudolf Hess.
Ja, jo, ja.
Nummer tre på listan är Zenit Sankt Petersburg. Letar du efter en klubb där stora supportergrupper skriver officiella brev till klubbledningen med uppmaningar om att inte skriva kontrakt med afrikanska eller homosexuella spelare? Förlåt. Letar du efter en sån klubb, Magnus? En klubb vars fans inte drar sig för att vara extremt kontroversiella med hyllningar till mycket polariserande figurer såsom Ratko Mladic. I så fall kan du sluta leta. Klubben finns redan. FK Zenit är ditt val.
Inte han typ så slaktaren från...
Jo! Alltså det är helt bisarrt här. Och han skriver på ett så lustigt sätt också. Han skriver som någon sån här tv-shopsreklam. Letar du efter en klubb? Som inte vill skriva kontrakt med afrikanska eller homosexuella spelare. Och bara som en liten bonus så slänger vi med en hyllning till slaktaren av Sarajevo. Är det så?
Ja, någonstans på Balkan.
Ja, Ratko Mladic.
Var det han som tog gift? Skitsam.
Jag tror att han lever faktiskt.
Okej. Okay. Ja. Någon får väl googla.
Jag sitter och kollar nu i alla fall. Det var han som kallades för slaktaren av Sarajev. I alla fall, nästa val då på listan, nummer två, det är Lech Poznan. En polsk klubb. Och då skriver han så här. I Polen är ju nu för tiden nästan allt som är politiskt inkorrekt i Västeuropa att betrakta som PK. Alltså skulle en sån här lista kunna innehålla mängder med polska lag. Anledningen till att jag väljer Lech Poznan här är inte minst för deras mycket tydliga aktion år 2015. UEFA hade beslutat att en euro per såld biljett i premiäromgången i Europa League skulle gå till flyktingkrisen. Poznans fans reagerade och agerade. På arenan som tar cirka 42 000 människor som brukar vara fullsatt räknade man in knappt 8 000 människor. Så att här så får alltså Poznan plats på listan för att man bojkottade en match där pengarna skulle gå till flyktingkrisen. Det som är intressant här är ju att UEFA skulle skänka en euro per såld biljett till UNHCF, alltså för hjälp på plats, så att säga. Men det var ändå inte gott nog för Poznans fans, och heller inte för Svegot, uppenbarligen, som instämde.
Det var bara det?
Ja, alltså det finns mer på Lech Poznan, men som sagt, alla klubbar nästan i Polen är kryptofascistiska, men de hade faktiskt tagit och gjort en riktig aktion av det också. Det var därför som de stack ut.
Nej, jag menar, det var alltså bara till UNHCR de ville ge pengar?
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Yeah. Yeah. Det tar steg långt.
Och då går vi in då på nummer ett på listan, alltså Lazio, som jag nämnde förut, Livornos stora rivaler. Och det här är ju verkligen ingen chock för den som följer fotboll runt om i Europa. Är det ganska känt att Lazio är en klubb med högerextrema fascistiska traditioner. Motiveringen är så här. Gillar du att sjunga Avanti ragazzi di Buda på fotbollsmatcher? Tycker du om att hälsa på dina kamrater på samma sätt som Paolo Di Canio hälsade på fansen i Kurva Nord? Då kan SS Lazio vara klubben för dig. Färgen på en nationalists bruna hjärta harmonierar också fint med Lazios babyblå. Och alltså en kommentar på detta, Avanti ragazzi di Buda är en italiensk hyllningssång till den ungerska revolutionen 1956 som de tar upp här. Och även om det inte finns något uppenbart fascistiskt budskap i texten så är det just i fascistiska kretsar i Italien som den har populariserats. Eftersom att det är en hyllning till en modig nationalistisk skara som stod upp mot den kommunistiska ockupationen. Och därför har den blivit fascisternas favoritvisa i Italien. Och att Lazios fans sjunger den, det gör alltså klubben till ett bra val för nationalister enligt Svegot. Det andra som de tar upp, och det är mer uppseendeväckande måste jag säga, det är referensen till Paolo Di Canio, alltså lagkaptenen för, förra lagkaptenen för Lazio. Och hans hälsning till fansen i Kurva Nord. Kan du gissa vad det var för hälsningen han gjorde?
Ja.
Det var helt rätt. Högerhanden alltså rakt utsträckt i 45 grader vinkel. En så kallad romersk hälsning som kom att adopteras då utav Adolf Hitler. Och idag väl mest känd som att heila, va?
Men det, ja, den romerska hälsningen är mer rak, är det inte det?
Jo.
Så man bara rakt fram.
Liksom. Jag tror det, men heilningen var ju inspirerad utav den romerska.
Men den är, jag skulle vilja påstå att den är med 30 graders vinkel till.
Ja, precis.
Men noga.
Lazios fans är i alla fall kända utav hyss av det här slaget. Du har förstås de nästan obligatoriska apljuden mot svarta spelare i motståndarlaget. Men det är ju inte Lazio ensam om. Det är ju ganska många lag, särskilt i Italien.
Ja.
Man har däremot haft en del kontroversiella tifon och banners genom åren. Och inte minst då i de väldigt uppskruvade romderbyna mot Roma. Där man bland annat har haft läktarbudskap som Team of Blacks, Kurva of Jews. Alltså lag med svarta, kurva med judar. Kurva är en referens till kurvan på arenan där klacken så att säga står. Alltså den sjungande supporterskaran. Så det var liksom det man riktade mot Roma. Laget består av svarta och kurvan består av judar. Man har också använt sig av bärnen Auschwitz is your home and the ovens are your houses. Det är så jävla sjukt. Och
vad spelar Lazio i för ligor?
De spelar i Serie A. De har ju vunnit, alltså de vann ju Serie A senast under Sven-Göran Eriksson, han tränade dem.
Han har tränat dem.
Ja.
Men varför tillåter man det här laget att vara med?
Ja, jag tror att man har förbjudit just de här uttrycken på läktaren nu. Det sker fortfarande, men då bötfäller man klubben och sådär. Och jag vet att Paolo Di Canio, när han gjorde sin Hitlerhälsning till fansen, då var han också bötfälld och avstängd av det italienska fotbollsförbundet. Men de här sentimenten lever ju så att säga kvar i supporterskarorna. Och det som jag tycker blir så bisarrt är att om man liksom av den anledningen uppmanar sina följare att heja på Lazio, då döljer man ju inte sin fascistiska ideologi längre. Det är ju så otroligt flagrant. Och jag tycker också att det är kul, alltså den här artikeln då, som började med någon slags ansats att vara lite fotbollstrivia för en nationalist, det urartade i en fascistisk hyllningstext till massmördare som Ratko Mladic, Rudolf Hess och Franco.
Ja, precis. Men nu är väl inte Svegot, alltså det består ju av fascister och kvasifascister, sådär.
Jo, men man fortsätter ju att liksom protestera mot att man skulle vara det.
Ja, precis. Men ja, precis.
Man har ändå någon slags ansats att mörka sin extremism. Nu kom en artikel om det på Expo bara för några dagar sedan, som Daniel Vergara och Jonathan Lehmann har skrivit. Den kan man läsa. Det heter Så mörkar det fria Sverige sin extremism. De har inte tagit upp de här fotbollsreferenserna, men det kan ju vara ett tips i framtiden för Expos granskningar, därför att det var bland det sjukaste jag läste.
jag kommer bara att tänka på The Golden One när jag tänker på den här typen av tematik.
Jo, men är inte han ändå lite gulligare? Alltså,
nej.
Brukar han hylla Ratko Mladic?
Nej, det har jag förvisso aldrig hört. Jag har aldrig hört honom göra det, men han har ju en del fascistiska drag, sådär. Men jag måste säga det, jag ramlade in på honom för någon vecka sedan och liksom satt och förundrades över över hans video sådär. Bland annat så hittade jag en längre en träningsvideo med honom och Northern Brothers. Jag ska försöka kasta ut den någonstans.
Ja, det tror jag fram.
Det var jättekul. Men jag vill också uppmärksamma att The Golden One har kört NoFap November. Det kan jag tycka är kul. Så. Och sen googlar jag på
det. Du ser ju det här. Det är det här jag menar med att det är betydligt gulligare högerextremism än de här sjuka sakerna som Svego tar upp.
Ja, precis. Gulligare, gulligare. Märkligare kanske. Bizarrare. Någon så här snubbe som har gått lite för djupt i fantasy-träsket och ramlat ut på andra sidan. Typ.
En annan sak som förresten slog mig när jag läste den här artikeln var att det vi pratade om för några avsnitt sen om att höger liksom vad ska man säga alt-right börjar bli liksom det nya urballade alt-left nu kommer jag inte ihåg jämförelsen men att alt-right har blivit det som vänstern var för några år sedan, alltså att man har en så här urspårad falang som försöker göra liksom samhällsanalys av allting. Föreställ dig om Nöjesguiden hade skrivit en liknande artikel men med motsatt syfte då, alltså fotbollsguide för dig som är politiskt korrekt. Det hade ju varit något som man hade kunnat se för kanske 5 år sedan och som hade skapat otroligt mycket så här, vad heter det? Alltså att folk hade drivit med det på Twitter.
Nej, men vadå? Jag gillar den spaningen. Det är en bra spaning. Det känns ju faktiskt väldigt sant. Att du har den här liksom... Precis, du har några som försöker liksom så här tona ner. Att fan, lugna nu. Och sen finns de här dårarna som... Nu ska vi vara stolta och glada och bara köra på.
Ja, och det här kampen ska liksom genomsyra allting i våra liv rakt igenom. Och nu måste ni hitta det mest fascistiska fotbollslaget och heja på också.
Jag måste bara delge en video jag fick upp här och titeln på The Golden One. Ja, den heter så här. The Golden Ones 2017 Challenge of Willpower and Sexual Energy. 4 Steps 4.
Ja, jag fattar fortfarande inte att du inte fattar vad jag menar med att det är lite gullig fascism.
Ja, men vadå, det är ju till och med du som har lyft fram det här luriga. Sådär. Jag tänker mig att det är ganska många, om man läser så här kommentatorsfälten till The Golden One, så det var ju ganska spännande för några år sedan. Det startades ju den här collaboration, alltså det här samarbetet mellan amerikanska och europeiska fascister och alt-right-människor. Mm. Alt-right? Den heter väl en sån? Det var någon sajt de lanserade tillsammans. Mm. Alltså Richard Spencer och Daniel Friberg och de här människorna. Där bland annat The Golden One var en av skribenterna på den här internationella sidan då. Men alltså, han blir ganska hånad av många kommentatorer som var så här, vad fan är det här liksom? För då samsades ju de här liksom mer, om vi får säga då, så här Lazio-människorna, så här, den typen av fascist-sympatisörer som är mer så alltså hatar judar.
Ja, precis. Jag kan föreställa mig att The Golden One kan framstå som en aning flamboyant i de kretsarna om man inte är van vid honom.
Ja, och det är ju verkligen så här, man måste ju ändå ge dem det, att det är väldigt mycket under ett och samma tak. Som hatar liksom precis flamboyanta män och liksom några som sysslar väldigt mycket liksom med så homoerotik, och så kommer Golden One in och lanseras som någon så här fascismens förkämpe som springer runt och oljar in sig och Så man kan ju, men som sagt, det var väldigt, väldigt många kommentatorer, framförallt då från den internationella arenan, som var upprörda över
då måste ju nästan tro att det är någon som parodierar dem, kanske.
Exakt, jag kan tänka mig då, så här, den ryska fascister liksom.
Ja, precis, tänkte ryska fotbollsfans för Zenit St. Petersburg med sina liksom, det ska komma väldigt möjligen problematiskt stereotyp, men med sina liksom Adidas-byxor
tripa loss
som ska ut och knacka bög, och så blir man liksom påmanad utav The Golden One. Det måste kännas märkligt.
Ja, jo, men, ja, precis. Men det jag tänkte komma till var att jag, alltså på den här internationella arenan så funkar det ju inte särskilt bra liksom för en del. Men jag noterade, typ läste hans kommentatorsfält i hans filmer, att när folk sitter och tittar på hans träningsvideo, så är det en del som kan skriva så här: "Åh, du är så inspirerande, nu måste jag gå ut och träna typ 5 gånger." Alltså inte ironiskt då, utan liksom så här, på riktigt.
Det är kul att mycket av det här liksom är någon slags manlig motsvarighet till liksom kvinnornas livsstilsvloggar och självhjälpsböcker. Jag tänkte på att återkoppla då till Jordan Peterson-fenomenet.
Mm-hmm.
Det handlar ju också om det. Inspiration till att bli en bättre människa bara. Fint.
Ja, alltså båda ägnar ju sig åt vad man skulle kunna kalla för så dygdetik och att vara dygdig.
Mm.
Och lite så, precis, du ska vara den perfekta mannen i det här läget då. Jordan Peterson och The Golden One har dock lite olika syn kanske.
Ja, herregud, du har inte alls meningen att klumpa ihop dem så, men jag tänkte bara på... Alltså...
Nej, jag tyckte bara det var underhållande att de... Båda ägnar sig åt någon så här dygdetik, men att de har lite olika syn på vem som är den perfekta mannen.
Men, precis, jag tror att appealet är väl ungefär detsamma. Alltså, dels så handlar det om någon slags dold självhjälp då, som en generation av unga män har gått miste om. Men i det så finns det också en slags ideologisk grundklang som handlar om, i The Golden Ones fall, om att vara något slags rasligt toppexempel. Medan i Jordan Petersons fall handlar det om att vara man, just att växa upp och vara ansvarstagande och manlig.
Ja, nu kanske jag så overstep my boundaries här, men är inte det lite så, alltså Jordan Peterson är mer inne på Nietzsche typ?
Jo, men...
Och liksom där med att du ska vara en övermänniska. Eller så här, att du ska liksom vägleda andra och sådär.
Jo.
Alltså som en idealman. Medan som du säger, The Golden One är försöker ju verkligen personifiera alltså det nazistiska idealet av en man.
Exakt. Det var allt för veckans avsnitt av Inte Rasist, men podcast. Vi är tillbaka snart
igen.
Vi har ju tagit ett litet uppehåll, men vi fortsätter väl nu så ofta som vi hinner och orkar och kan.
En jävla brasklapp det där.
Nu är vi igång.
Jag känner att vi ska
väl inte lova för mycket, men vi ska ju försöka hålla en lite tätare utgivningstakt.
En brasklapp igen alltså.
Exakt.
Vi kan väl säga så här, att det kommer inte vara lika långt uppehåll framöver som det var nu. Så ja, kan vi säga.
Precis.
Ja.
Jag måste springa nu. Så vi tackar för oss än en gång på återhörande. Mail oss gärna på podd@interassistment.se. Podd med den obegripliga stavningen 2D.
Okej. Okay. All right.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.